Tack Sandra och gänget som spelar och sjunger. Vi har ju, jag vet inte hur många de är, 20 stycken som är i Missionskyrkan och sjunger idag. Hela manskören, och jag gissar några av de närmast sörjande där i Missionskyrkan, och välsignar dem idag. Även om jag inte ser vägen, när vi inte vet. Den här rubriken, frågor jag skulle vilja ställa till Gud. Kan man fråga Gud om vad som helst? Är det okej liksom? Självklart kan vi göra det. Kanske inte få svar på allt. Vi har ju Bibeln som främsta källa till Guds vilja och tankar. Ska vi ställa en massa frågor till Gud? Ska vi fundera, försöka förstå så mycket som möjligt? Är inte det lite att liksom ifrågasätta Gud? Ska vi inte bara liksom tro? Det är väl bara tro, vad ska du veta så mycket för? Är inte det lite grann som att tvivla? Eller? Nej, det tycker inte jag. Självklart så ska vi ställa frågor. Självklart ska vi fundera, tänka både själva och tillsammans och försöka förstå. Det är lite spännande att öppna upp så här som vi har gjort med att du har fått skicka in eller lämna in frågor. För dig som inte vet så har det stått en brevlåda här ute i flera veckor. Man har kunnat mejla in frågor du skulle vilja ställa till Gud. Det kommer bli lite, kanske lite spretigare söndagar än vad du är van vid. Idag och två till. När jag utgår från vad du har skickat in. Och jag tänker så här att de här söndagarna kommer vara, förkunnelsen kommer vara i två delar. Först en del som handlar om det här med våra frågor. Hur hanterar jag det? När han liksom, ja men tvivla här, eller liksom den bearbetningen, vad gör vi av våra frågor? Och sen den andra delen, försöka ta några av de lappar, frågor som har kommit in. Jag har ju sållat ganska hårt för att tiden räcker inte till, utan jag har ju valt ut några stycken i detta till varje söndag. Har du någon fråga som du känner bara, jag måste få med den här, då har du den här söndagen på dig också. Får vi se om den kommer med eller inte. Sagt, vi kan inte ta alla frågor, och framförallt så har ju jag inte alla svar. För det är Gud som du ställer frågan till. Och sen försöker vi hjälpas åt och hitta någon slags tankar runt det. Jag ska börja med ett exempel ifrån Nya Testamentet. Då har vi en som heter Filippus. Anden säger till Filippus, gå ut till den vägen. Den är öde. Okej, säger Filippus, och så går han dit. Men så kommer en vagn ganska snart med en etiopisk hovman. Och den här hovmannen sitter och läser sin bibel, och Filippus hör detta. Och då står det så här. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågar han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Han frågar inte, tror du på vad du läser? Utan han säger, förstår du vad du läser? För att ett visst mått av förståelse är ju också en förutsättning för tron. Ett visst mått av kunskap och förståelse kan vara en oerhört viktig förutsättning för tron. Så att ställa frågor, att grotta ner sig i saker, försöka få ihop och lägga pusslet, behöver inte vara ett hinder för din tro, utan kan vara en förutsättning för din tro och för att den ska växa. Så du kan, du ska, du behöver behålla din hjärna och ditt intellekt skärpt in i tron på Jesus. Yes, fick ni med det? Man behöver inte, man ska inte, man får inte lägga hjärnan på hyllan för att man tror på Gud. Det är inte okej, tycker jag. Och när jag läser min bibel så ser jag inte att det är någon framkomlig väg heller. Sluta tänk och tro bara. Nej! Behåll din hjärna intakt och öka på din kunskap och förståelse. Är vi överens om det? Högra sidan var överens om det. Men då har vi de troende människorna här och de tänkande människorna där. Okej. Josef, en av hjältarna i Gamla testamentet, han kallas för förståndig och vis. Veronica läste ordspråksboken här i början. Du ska få en till, några till rader från ordspråksbokens första kapitel. Kapitel 1, vers 1. Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom, och den förståndige inhämtar visa råd. Och att frukta Herren är början till kunskap. Här dräller ju av ord som talar om förståelse, insikt. Det som börjar med ett frågetecken växer till och vi kommer till klarhet och förståelse. Kan man ställa frågor till Gud? Ja. Ska man ställa frågor till Gud? Ja, det tycker jag att man ska göra. Och vad jag förstår min bibel så är det på något sätt en självklarhet att växa i kunskap och förstånd. Sen finns det ett uttryck i Nya testamentet som Paulus säger som handlar om att leva i tro. Okay? Och det är ju att ibland så handlar livet med Jesus, vandringen med honom, trons liv, om det som jag inte förstår. Att tro och lita på trots att jag inte får ihop alla pusselbitar. Veronica tog exemplet av givande. Okay. Behöver Gud mina pengar? Nej. Inte ett dugg. Vill han att jag ska ge pengar till hans rike? Ja. Varför då? Och om jag ger bort så är det som att ordet säger att jag får tillbaka och mer än så. Hur funkar det? Jag vet inte. Men jag lever i tro. Där jag inte riktigt får ihop pusselbitarna ändå, så lever jag i tro. Frågorna finns där, men jag litar på honom trots det jag inte vet. Och Bibeln är full av såna här exempel. Vi kan börja med Abraham. Abraham skulle offra sin son. Den här jobbiga texten när Gud säger Abraham, din löftesson som du har fått på gamla dagar, som jag har gett, liksom, han ska bli ett stort folk. Du ska offra honom. Abraham sa inte jajamän och halleluja, utan Abraham måste ha haft en jobbig tid. Men vad gör Abraham? Han gör det i alla fall, för det står att han litade på att Gud hade förmåga att uppväcka honom från det döda. Förstod Abraham varför? Nej, hur ska det här gå till? Hur ska det nu kunna bli ett folk av honom? Och vad menar du med att... Men han litade på ändå, för han trodde att men Gud, du kan göra det omöjliga. Samma Abraham får lite tidigare en kallelse om att dra ut ifrån där du bor. Okej, vart ska jag gå? Ditåt. Vad finns där? Börja gå bara. Hur länge då? Börja gå bara. Och Abraham drog ut, säger Hebreerbrevet, utan att veta vart han skulle komma. Att leva i tro. När jag inte riktigt får ihop pusselbitarna. Josua, också gamla testamentet, de ska inta Jeriko. Och Gud säger, Josua, ja, jag har en plan. Strålande, för jag vet inte riktigt hur vi ska göra nu, säger Josua. Då säger Gud, gå runt staden, okej, i en vecka. Ja, att jag inte tänkte på det. Va? Ja, gå runt staden med hela armén. 7 dagar. Fick Josua ihop pusselbitarna? Inte ett dugg. Men han litade på Gud ändå. En ängel kommer till Maria. En ung flicka säger: Maria, ja, du ska bli havande för ett barn. Hon bara: hallå, oskuld, hört talas om det? Jag har inte varit med någon man. Hur ska det här gå till? Hon får inte ihop det. Och ändå säger hon: ske med mig som du har sagt. Låt det ske. Förstod hon? Nej. Ändå så levde hon i tro, tog det till sig. Och Paulus säger i andra Korinthierbrevet de här orden, att vi lever här i tro utan att se. Att det finns någonting i livet med Jesus som sträcker sig bortanför din förmåga, hur smart du tror än att du är. Och hur mycket kunskap du än har förvärvat, så finns det någonting i livet med Jesus som sträcker sig bortanför. Och du har inte svaren på allting. Det som är, det är lite läckert här i just det här med Maria. Men tänk så här: ja, men Gud, om du bara svarar på mina frågor så att jag fattar. Okej. Ängeln kommer till Maria och säger: Maria, du ska ha barn. Ja, hur ska det gå till? Och hon får ju svar. Och vad är det uttömmande svaret? Helig ande ska komma över dig. Jaha, nu förstår jag. Det kan ju vara så att de svar som du frågar efter, de säger dig lika mycket ungefär som det. För Guds tankar är högre än dina tankar. Och det Gud skulle kunna ge dig som svar på dina frågor, det blir bara en fortsatt sådär: oj, vad liten jag är och vad stor han är. Så att lita på, att leva i tro även när jag inte förstår. Så att vi får ha våra frågor. Vi ska ställa frågor. Vi ska försöka förstå, undra, liksom försöka växa till i din förståelse av Gud och livet med honom. Absolut. Men, och den här bilden är jag nöjd med, göm dig inte bakom dina frågor. Göm dig inte bakom dina frågor. Låt inte dina frågor, låt inte din brist på kunskap om Guds vägar, låt inte din brist på vishet bli en ursäkt för ditt tvivel. Om jag inte förstår så kommer inte jag. Gud, om du inte visar där så tänker inte jag. Att jag villkorar min efterföljelse. Att Gud, jag följer dig på mina villkor. Och eftersom jag inte förstår det här, du har inte visat det här, jag har den här frågan, jag får inte ihop det här, därför tänker inte jag. Att jag inte gömmer mig bakom mina frågor. Att mina frågor och brist på kunskap inte kommer i vägen för min tro. För att jag inte vet, att du inte vet, det är för att liksom, vi har inte all kunskap. Du kommer inte förstå. Det är bara en del i att vara människa. Vi når inte ända fram. Tänk om du förstod allt om Gud och Guds vägar, hur han skulle handla och göra. Ja, då skulle du vara Gud. För det är bara han som har all kunskap. Så mina frågor är ju bara ett uttryck egentligen för att ja, men jag är människa, jag är begränsad. Och de frågor jag har, att de inte blir en ursäkt för att inte agera, för att inte lyda, för att inte gå. Och därför, att tro på Gud, kan ta nästa bild här. Att tro på Gud, att lita på Gud, att lyda Gud även när jag inte förstår. Jag tror det nästan är något av det viktigaste jag kommer säga till dig idag. Så kommer du ihåg någonting, så kom ihåg det. Att vi inte gömmer oss bakom våra funderingar. Och att det får bli en ursäkt för att inte gå, att inte lyda, att inte följa honom. För då kan det här, alltså då är vi inne på tvivel på vem Gud är, vad han kan, hans vägar. Och det säger Bibeln, det är inte någonting gott. Bibeln lyfter aldrig fram tvivel som någonting positivt. Och tvivel och att ställa frågor och fundera, det är inte samma sak. Jag kommer tillbaka till det någon av de kommande söndagarna. Att jag inte gömmer mig bakom mina frågor, inte ger det som en ursäkt för att inte tro och följa och lyda. Det var några tankar runt detta. Nu utifrån en del av det som har kommit in. Jag har försökt att dela upp det ungefär så här. Att idag så hamnar vi lite grann i treenigheten. Detta enkla börjar vi med. Guds natur, lite grann frågor som har kommit in om anden. Nästa söndag, mest om himmel och helvete, evigheten. Och 12 februari, mest frågor utifrån på något sätt det här med människan i livet, församlingen, lite så. Jag har försökt att gruppera lite grann. Och det blir ju inte super många frågor. Det jag tänkte vi skulle försöka kika på idag är det här, 3 stycken frågor. Där, typ. Den första var enkel. Hur många änglar har Gud? Det var ju bara att räkna. Är Jesus Gud? Hur kommer anden in i bilden? Och hur förklarar jag anden? Lite grann. Och sen så en väldigt specifik textfråga också. Som vi ska landa i. I Kolosserbrevet. Jesus förstfödd. Vi tar den första och enkla först då. Hur många änglar har Gud? Och svaret är många. Precis, det står här. Fråga 1, många står det. Nehemja 6. Du ensam är Herren, du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem. Du håller dem alla vid liv och himmelens härskara tillber dig. Uppenbarelseboken 5. Jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och för dig som är snabb i huvudet så blev det där 101 miljoner. Andra översättningar använder uttrycket myriader. Många änglar är det. Himmelens härskara, det är ett sånt här uttryck som återkommer med jämna mellanrum. Herre Sebaot, det uttrycket som finns, som vi har en del sånger som finns i Bibeln, betyder härskarornas Gud. Att det finns ju en änglavärld, en stor änglavärld, vad vi förstår, som vi inte förstår så mycket om. Där vi inte vet så mycket. I Efesierbrevet talar Paulus om ondskans härskaror, kan man säga. Det står om härskare, väldigheter och makterna. Finns det olika typer av ondande makter? Ja, det verkar nästan så. Änglarna verkar finnas i någon slags kanske ordning och hierarki. Det står om en ärkeängel. Bland annat. Gabriel som kommer till Maria som verkar dyka upp som ett specialsändebud. Han säger så här: jag är Gabriel som står inför Gud. Eller som står i Guds närhet. Att det finns en änglavärld som vi inte vet så mycket om. Absolut. Där änglarna beskrivs som sända för att tjäna dig och mig. Det enkla svaret är: hur många änglar har Gud? Många. Och flera olika sorter verkar det vara. Det var den enkla frågan. Nu tar vi nästa fråga, som var mindre enkel. Treenigheten. Är det någon som vill byta plats med mig? Är Jesus Gud? Anden, hur kommer anden in i det hela? Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Helig Ande. Treenigheten, det är ett ord som inte finns i din bibel, hur mycket du än läser och letar. Men det är ju en verklighet som vi ser i bibeln. Treenigheten har vållat ganska många och stora lärostrider där man inte har varit överens helt enkelt. Vi har efter nästa lovsång vi ska sjunga är Vi tror, eller hur? Vi tror på Gud, vår fader. Du känner igen den, du kan bara ladda redan nu så kommer den sen efter predikan. Den bygger på den apostoliska trosbekännelsen som är en av de tidigaste. Man är lite osäker på när den fastslogs och den som används mest. Sen finns det en annan viktig som heter den nicenska trosbekännelsen. Den kom till i en sån här lärostrid om treenigheten, framförallt om sonen. Hur relaterar sonen till fadern? Och så fanns det någon heretiker på finspråk, alltså en människa med en knepig lära som försökte förespråka någonting annat, och det här började sprida sig lite grann. Och då behövde man lite grann avgränsa. Nej, men det där är inte okej, det här skevar iväg. Och så försökte man slå fast, så här förstår vi att Bibeln säger. Så det här har vållat ganska stora lärostrider. En av de största kyrkosplittarna som var genom historien, den skedde 1000-talet. Då hade man på ett sätt liksom kyrkan, ändå 1000 år, även om det fanns lite grupperingar. Men typ kyrkan, är ni med? 1000 år. Så kom vi till 1000-talet, 1054. Och då spricker det här trädet första gången i katolska och ortodoxa kyrkan. Och sen så kommer ju då 500 år senare på det liksom katolska trädet så sker reformationen, Martin Luther och så är vi någonstans där uppe. Men där sker den första delningen, en av de stora. Och det berodde på hur man såg på sonen bland annat. Hur sitter så liksom, utgår sonen från fadern eller han ett med, eller, och så blev det världens grej av det här. Och 1000 år senare så är vi två helt olika liksom grenar på detta träd. Så det är knepigt. Jag ska läsa några bibeltexter för dig som beskriver treenighetens samtida närvaro och gemenskap. Matteus 3. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se, himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Efesierbrevet 3. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Gång på gång så ser vi det här samspelet, den här samtidigheten, relationen, samverkan i Bibeln. Men vi har ju inget avsnitt, varken i evangelierna eller i breven, som till exempel där Paulus säger så här, nu kära vänner i Trollhättianien, nu ska jag förklara treenigheten. Och så kommer ett kapitel om hur treenigheten förhåller sig till sig självt. Det finns ju inte. Utan vi har bibeltexter som de här bland annat, som visar detta liksom gemensamma inblandande i varandra. Många texter i evangelierna där sonen, Jesus talar om sig själv, om hur sonen relaterar till fadern. Jag är honom och han är mig. Jag gör bara det han säger åt mig att göra. Anden beskrivs som en som ska förhärliga Jesus. Anden beskrivs som Jesu ande. Och så går det ihop. Och man blir ju lätt förvirrad. Och känner du dig lätt förvirrad, välkommen in i matchen. Det är så. Och här någonstans sätter vårt förstånd lite begränsningar. Vi får inte riktigt ihop det. Vi kommer aldrig att kunna på ett liksom adekvat sätt beskriva det här. Vi tror på en Gud. Yes! Och vi tror på Gud Fadern och Gud Sonen och Gud Anden. Tre i en. En del av det kanske handlar om att förstå just det här med att när vi säger att Gud är kärlek. Kärlek är ju i relation. Och eftersom Gud är relation så kan Gud vara kärlek. Och vi ser ju den här gemenskapen på något sätt mellan Fadern, Sonen och Anden. Och de liksom hedrar, lyfter varandra hela tiden. Det är svårt. Och här är en sån sak, att vi lever i tro utan att riktigt se. Vi lever i tro utan att ha hela pusslet. Det finns en del bilder som förklarar det här på bättre eller sämre sätt. Jag vet, Henrik gav en av bilderna här på tredje advent. Gudstjänstfall åldrar. Han talar om det här med vatten. Vatten finns i flytande fast form och ånga, men det är vatten. Ja, det är en bild. En annan bild kan vara solen. När jag tittar upp mot solen så är det ju inte solen jag ser, alltså själva klotet solen. Utan jag ser ju ljuset som lämnade solen för vad då? Är det 8 minuter det tar för ljuset att nå jorden eller någonting? Så att jag ser inte solen, det här gasbollen där uppe, utan jag ser ju det ljuset som gick därifrån. Och vad är det jag känner? Jag känner värmen från ljuset. Gud är osynlig. Vad är det vi ser? Jo, Jesus är den osynliga Gudens avbild. Och vad är det jag känner? Anden som utgår. Men alla bilder haltar. Hur ska jag förklara treenigheten? Ja, men ta någon av bilderna eller allihop så kommer vi någonstans i närheten. Men vi är klart begränsade i detta. Och någonstans det viktiga, tänker jag, det blir ju att även om jag inte förstår så kan jag erfara på något sätt faders hjärtat, faders kärleken. Jag är adopterad in av Fadern. Jag tar emot förlåtelsen som Sonen ger från sitt kors. Och jag upplever hur den helige Ande fyller mig. Jag behöver inte kunna förklara det fullt ut. Och en fråga som dyker upp ibland, jag har hört ganska många gånger, det är liksom, ska man be till den helige ande? Ibland sådana som jag har varit på, liksom, hör i gudstjänsten, så ber vi, kom helige ande. Så ber vi liksom till anden. Ska vi be till anden? Är det rätt? Ska vi ha en gallup? Nej, det ska vi inte. Jag tänker så här, hur fel kan det bli? Lite grann så tänker jag, hur fel kan det bli? Är den helige ande Gud? Ja, den helige ande är Gud, sonen, fadern är Gud. Kan det bli så fel? Nej, jag tror inte det. Sen målar ju ändå Nya Testamentet upp lite grann en ordning om att vi ber till fadern. Så ska ni be, säger Jesus. Fader vår som är i himmelen. Så att ska man hitta ett mönster så är det att vi ber till fadern. Och han lyssnar till oss. Vårt tillträde till fadern sker genom sonen. Det är så vi har tillträde. Vi kommer i hans rättfärdighet. Och jag ber i min ande genom anden till honom. Så att vi ber till fadern genom sonen i anden. Och börjar man fundera på det så blir man förvirrad också. Men någonstans så målar ändå Bibeln upp en ordning i det här. Men jag tror inte att vi behöver piska oss själva för att oj, nu bad jag till anden. Hoppas att Jesus hörde och sa till fadern. Alltså, ja, men vi kan göra det så svårt. Vet du, bara vänd ditt hjärta mot himlen och säger du där uppe, i mig, hos mig, runt mig, hjälp. Typ så. Men Bibeln målar ändå upp någon slags ordning i detta. Men det är ju svårt. Det är ju svårt. Men jag tror att Gud lyssnar ju liksom. Varje hjärta som vänds till honom. Yes, vi tar den tredje och sista som var från en specifik text. Och det var, det här är lite roligt. Det var Pernilla som predikade här på andra advent. Och utifrån hennes predikan, hon läste en bibeltext, så kom den här frågan. Oh, Pernilla läste det här. När hon predikar om det här, vad betyder det? Det här är ju tokspännande. Det är ju livsfarligt, man får tänka på vad man säger, för det är någon som lyssnar. Kolosserbrevet 1:15. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. En otrolig hyllningstext till Kristus i det här avsnittet. Okej, förstfödd för allt skapat. Här handlar det inte om julfödelsen, Betlehem och vise männen, utan här är ju förstfödd före allt skapat. Okej, men vadå född? Är inte Gud evig? Har inte Gud alltid funnits? Och Jesus är Gud, och har ju Jesus alltid funnits? För treenigheten har alltid funnits. Hur kan han då vara förstfödd? Om vi då tänker lite bredare. Det här begreppet med förstfödd. Förstfödslorätten i Gamla testamentet. De som lyssnar har ju stenkoll på detta. Paulus använde uttrycket även Romarbrevet 8 om Jesus. Han hade förstfödde bland många bröder. För genom Gamla testamentet så ser vi betydelsen av det här att den förstfödde. Läste om Abraham förut. Abraham hade ju löftessonen Isak. Han fick välsignelsen. Han blev huvudet för klanen. Det var han som förde det vidare. Problemet var att bara Isak var ju inte Abrahams förstfödde. Utan det var ju Ismael. Men Isak fick på något sätt välsignelsen, statusen, fick bära ansvaret. Isak fick två söner som hette Jakob och Esau. En var hårig och en inte. Och där Jakob köper ju förstfödslorätt av Esau för en skål med mat. För Esau var den förstfödde och den som skulle få välsignelsen och bli huvudet för familjen. Men han kommer upp ut hem hungrig en dag, säger, har du någon käk, brorsan? Ja, här har du, om jag får förstfödslorätten. Ja, okej, strunt i det. Och sen ångrar sig Esau när han kommer på en ord. Så där är det Jakob som får på något sätt blir den förstfödde, fast han inte var född först. Och när vi läser vidare i det här stycket, verserna efter, så får man en sån liten glimt i det här. Vers 18, där det fortsätter om Kristus. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Huvudet för kroppen, vara den främste. Här ser vi också den förstfödde från det döda. Talar om Jesu uppståndelse som vi ska vara en del i sen. Så när det står om att han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, så kanske det inte handlar om liksom födelse som du och jag tänker. Utan att det finns en vidare betydelse, att han på något sätt, han är den som ärver allting, han är huvudet, det är honom som allting kommer bygga på, den som skulle ärva allting. Han hade privilegiet, statusen, om vi ska kalla det så. Så att finns en del såna här texter som man reagerar på. Vad betyder det? Och då behöver man inte fastna i dem, utan öppna ett uppslagsbok eller två. Fråga någon, läs vidare, tänk, vad kan det här innebära? Och så kommer jag lite grann vidare i sådana frågor. Yes, det har varit lite grann om änglar. De var många. Lite grann om treenigheten, som vi inte är något klokare på. Och en specifik bibeltext där vi ser att det går att hitta lite större förståelse om vi gräver, tänker, funderar och läser lite mer. Så att ställ dina frågor till Gud, till dig själv och dina syskon i tron och försök att förstå. Och så inser vi ju till exempel med treenigheten att det är så mycket som vi aldrig kommer att greppa och få ihop. Vi är så begränsade. Vi kan mycket, men vi är så begränsade. Och en del av vandringen med Jesus rör sig i det här som du inte kommer att förstå. Välkommen in på trons resa. Och det jag vill säga till dig verkligen, låt inte dina frågor bli en ursäkt för att säga nej. Bli en ursäkt för att inte gå, för att inte göra, för att inte ge, för att inte känna vad det handlar om. Gud, jag förstår inte det här och därför tänker inte jag. Du måste först, och så villkorar jag min efterföljelse. Kära vän, gör inte det. Utan lev i tro, även när du inte ser. Sången vi sjöng här innan. Även om jag inte ser vägen, kan jag tro och hoppas på dig. För det är väl ganska skönt att Gud är lite större än dig. Det är väl lite skönt att hans vägar är lite högre än dina vägar. Att liksom, min tillvaro inte är bara det jag kan skapa och förstå. Utan jag tillhör ett annat rike. Med ett annat sätt. Med andra vägar. Med en annan herre än mig själv. Följ honom. Även när du inte ser. Låt inte dina frågor bli någonting som du gömmer dig bakom. Som håller dig tillbaka. Utan gör som Abraham. Han drog ut utan att veta vart han skulle komma. Gör som Maria, som fick ett svar som hon ändå inte förstod. Hon sa, låt det ske med mig som du har sagt. Amen. Ska vi resa på oss?